här är lunchekot. Vapenvilan med Iran är över, sa amerikanska presidenten på NATO-toppmötet i Ankara. Vi får en direktrapport därifrån om det och det senaste om Grönland. Och inflationen sjunker, men mindre än vad experterna väntat. I studion Henrik Sell. Vi börjar i Mellanöstern där det senaste dygnet varit dramatiskt. Det började med att oljetankers angreps i Hormuzsundet. USA svarade med ett bombamål i Iran. Och sen har Iran utfört nya attacker mot amerikanska militära mål i Gulfstaterna. Och under förmiddagen, precis innan USAs president Donald Trump gick in i NATOs toppmöte, sa han alltså att vapenvilan är över.
To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
Vi har med oss vår utsända Lorin Ibrahim som är i Erbil i irakiska Kurdistan. Lorin, hur allvarligt är läget?
Ja, vi hörde här från Donald Trump som anser att vapenvilan är över. Och han hånar Iran och kallar dem för avskum och lugnare. Så det är en tydlig upptrappning vi sett det senaste dygnet, skulle jag säga. Det är de kraftigaste amerikanska attackerna vi sett mot iranska mål på flera veckor. Och USA ska också ha attackerat över 80 mål, både mot södra Iran och runt kustområdena vid Persiska viken och Hormuzsundet. Och Iran svarade med motattacker också mot över 80 mål nu på morgonen. Så även om Donald Trump uttalar sig nu under förmiddagen och att han tror att vapenvilan är över, men samtidigt så säger han att förhandlare från båda sidorna kan fortfarande hålla överläggningar trots att han ser det då som slöseri med tid.
Vad görs för att lugna ner situationen?
Ja, just nu har Qatar uppmanat till lugn och andra gulfstater har fortsatt sina diplomatiska kontakter för att begränsa konflikten och undvika att den sprider sig ytterligare, även om de samtidigt skärpt sina beredskap efter dagens händelser. Men samtidigt så har vi ju hört tonen både från USA och Iran som varit hårda mot varandra.
Och vad har Iran sagt om den senaste utvecklingen?
Iran var ute i morse och fördömde de amerikanska anfallen och beskrev dem som ett flagrant brott mot den sköra vapenvilan och anklagade USA för att ha eskalerat konflikten och brutit mot internationell rätt. Iranska regeringen och militären meddelade också att Iran kommer att försvara sina intressen och svara på attackerna. Och det såg vi ju nu på morgonen. Och på morgonen var talmannen också ute, Irans parlamentstalman, skrev på sitt exakt tiden då man kunde använda mobbning och utpressning är över och att det leder ingenstans och att de inte tänker ge vika.
Säger vår utsända Lorin Ibrahim i Erbil. Vi har också med oss vår korrespondent Nina Benners från NATO-toppmötet i Ankara. USAs president Donald Trump satt i morse bredvid NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Vad sa Rutte om Iran?
Han sa att han helhjärtat stöttar det amerikanska agerandet. Vi kan lyssna på vad Rutte sa här.
They attacking ships yesterday. I think what you did last night was absolutely necessary. It was a very strong response.
Det var ett väldigt starkt och nödvändigt svar på Irans attacker mot fartyg, sa Mark Rutte, som också hyllade den amerikanska presidenten för att Trump har minskat risken för att Iran ska utveckla kärnvapen, som Mark Rutte sa.
Trump har ju inte gjort någon hemlighet av sitt missnöje med NATO och flera enskilda NATO-länder. Vad sa han innan han gick in i mötet?
Jo, men den stora oron här har ju varit att Donald Trumps irritation inte bara på att Europa betalar för lite för sitt eget försvar som han ser utan också konflikten som han haft med flera europeiska NATO-ledare kring just Irankriget tidigare. Att det här ska spela över på mötet idag. Det här mötet ska man ju egentligen och framförallt diskutera hur långt man kommit med försvarssatsningar från de europeiska NATO-länderna från Kanada och också om stödet till Ukraina. Trump är alltså väldigt kritisk mot sina allierade, men han gav ändå en öppning innan mötet. Vi kan lyssna på hur det lät.
We're going to work something out, I think, one way or the other. But We've been treated unfairly. We pay disproportionately.
Något ska vi väl komma överens om, även om vi har behandlats orättvist, sa Trump lite fritt översatt här. Och han hävdade bland annat att USA under perioder har betalat för alla försvarsutgifter i NATO 100%, vilket inte stämmer. Han upprepade också i förmiddags sin kritik mot framförallt Spanien och Storbritannien för att USA inte fullt ut fick använda flygbaser i de länderna för sina anfall mot just Iran. Det här var ju ett krig som inte är en del av NATOs uppdrag som försvarsallians, men Trump kommer alltså lyfta de här frågorna på mötet ändå idag.
En annan fråga som länge varit kontroversiell och som nu dyker upp igen är ju Trumps anspråk på Grönland. Vad är det senaste där?
Ja, där har Donald Trump upprepat både igår och idag att Grönland borde tillhöra USA, att USA vore bättre på att försvara Grönland och att det är otacksamt av de europeiska allierade att reagera som de har gjort mot de här amerikanska anspråken. Och i morse på väg in till mötet så fick Danmarks statsminister Mette Frederiksen frågan om ifall hon skulle vara beredd att försvara Grönland militärt ifall det hamnar i ett läge att det skulle krävas.
We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
Vi är beredda att försvara hela NATOs territorium och det inkluderar också Grönland och Danmark, sa Mette Frederiksen. Och hon sa också att Danmarks territorium måste respekteras av alla.
Tack så mycket, korrespondent Nina Benner med oss direkt från NATOs toppmöte i Ankara. Och trots oron på oljemarknaden är priset på flygbränsle kraftigt lägre nu än pristoppen efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Det här skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Och Norwegians vd Geir Karlsen utesluter inte prissänkningar, har han tidigare sagt till Ekot.
Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. På akkurat det samma måten som det påverkat prisen när oljeprisen gick upp, ikke sant? Det är en mekanism där vi ser vad vi må betala och så sätter vi biljettprisen. Men det är inte bara vi som bestämmer, det är efterspørselen och det är inte minst vad våra konkurrenter gör på ruta där vi konkurrerar head to head.
Norwegians vd Geir Karlsen sammanfattar läget väl enligt branschföreträdare. Frågan om lägre biljettpriser hänger nu på konkurrensen och Norwegian utesluter alltså inte. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Men det är fortfarande högre än innan kriget runt Hormuzsundet bröt ut. Ett fat flygbränsle kostar nu cirka $120 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag. Simon Postluk är enhetschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och vice ordförande för den europeiska flygtrafiktjänsteorganisationen Eurocontrol. Och han menar att lägre pris på flygbränsle ganska snabbt leder till ökad lönsamhet för flygbolagen.
Men det betyder ju inte per automatik att biljettpriserna faller, för att det avgörs ju snarare av efterfrågan, och just nu befinner vi oss i den perioden under sommaren då det är en väldigt stor efterfrågan på flygresor.
Om reslusten minskar hårdnar alltså konkurrensen om resenärerna och sannolikheten för billigare flygbiljetter ökar enligt Simon Postluk. Men det kräver också att exporten runt Hormuzsundet kommer igång och att trenden med billigare flygbränsle håller i sig. Vi hör Fredrik Kempfe, branschchef på transportföretagen Flyg.
Det är i grunden väldigt positivt att vi ser bränslepriset sjunka nu. Det är klart att om kostnaderna totalt sett kan hållas nere under en längre tid, så hoppas vi ju säkert alla på att flyget får en starkare ekonomi och också kan erbjuda bättre priser.
Reportrar Stina Ollila och Anders Hjelmin. Inflationstakten i Sverige dämpades något i juni enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Det förklaras bland annat med lägre matpriser. Men prisökningstakten föll ändå mindre än väntat, säger Amanda Sundström, makrostrateg på banken SEB.
Vi får inte alla detaljer i de här preliminära talen, men det vi kan se tyder på att det skulle kunna vara den här komponenten internationella resor och paketresor som överraskade lite på uppsidan, som vi säger, även om inflationen ju då saktade in här.
Den preliminära inflationstakten föll från 0,8% i maj till 0,7% i juni enligt måttet KPI. Något mindre än vad analytiker hade räknat med. Men att inflationen ändå föll tillbaka beror bland annat på lägre matpriser, säger Amanda Sundström.
Dels på grund av den här matmomssänkningen som kom i april, men vi ser också ett ganska dämpat pristryck när det gäller livsmedel i Sverige överhuvudtaget. Sen så ser vi också att bland annat transportsektorn där vi ser lägre priser i juni än vi såg tidigare.
Samtidigt växte svenska ekonomin med 0,9% i maj jämfört med månaden innan. Även det enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det är tredje månaden i rad som tillväxten ökar.
Vi börjar äntligen få lite mer tecken på att det går bättre i den svenska ekonomin. Det var en ganska svag start på året och sen så har det gradvis börjat se betydligt bättre ut. Sen är det fortfarande rätt dämpat om man tittar på hushållens konsumtion.
Med nya attacker kring Persiska viken och USAs president Donald Trumps uttalande på NATO-mötet i Ankara om att vapenvilan mellan USA och Iran nu är slut har fått gas- och oljepriserna att rusa iväg uppåt. Och den här osäkerheten kan bli ett problem, säger Amanda Sundström.
Osäkerheten i sig att inte kunna räkna med någon slags förutsägbarhet när det gäller energipriserna och energitillförseln som sådan är ju givetvis ett stort problem både för världsekonomin och för den svenska ekonomin. Och skulle vi fortsätta ha den här typen av störningar och väldigt höga energipriser så kommer vi nog behöva räkna med att inflationen stiger en hel del. Och då kan det också i sin tur leda till att centralbankerna, däribland Riksbanken, behöver höja räntan.
Säger Amanda Sundström, makrostrateg på SCB-reporter John Pira. Och även börsen påverkas av utvecklingen mellan Iran och USA. I Stockholm står börsen på minus 2,1%, London ner 1,6%, i Frankfurt ner 2,3%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 68 öre och en euro 11 kronor och 5 öre. Du lyssnar på Lunchekot. Klockan har passerat 20:01 och det stormar politiskt om Folkteatern i Göteborg. Mer om det senare. Nu ska vi till Frankrike. Där har ytterhögerpolitiken Marine Le Pen meddelat att hon tänker ställa upp i presidentvalet nästa år, trots att hon igår fälldes i fransk domstol för förskingring av EU-medel. Sveriges Radios utsända i Paris har träffat fransmän som följde hennes tv-intervju igår kväll.
Franchement, moi j'étais totalement scotchée. Je me demande comment c'est possible, voilà, de pouvoir se présenter à la présidentielle alors que voilà, on est sous condamnation. Ouais. Non, je suis estomaquée.
Jag kan inte fatta hur det kan vara möjligt att presentera sig som kandidat när man är dömd. Jag är chockad, säger Angèle. Tidigare under dagen hade appellationsdomstolen motsvarande hovrätten i Paris slagit fast att Marine Le Pen och flera andra i partiet Nationell Samling gjort sig skyldiga till förskingring av EU-medel. Pengar som skulle ha gått till EU-parlamentariska assistenter användes enligt domstolen istället till partiarbete i Frankrike. Men straffet mildrades så att Le Pen återigen är valbar inför presidentvalet 2027.
Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
Le Pen sa också att hon är oskyldig och att hon överklagar till kassationsdomstolen, det vill säga den högsta domstolen i Frankrike. Hon dömdes också till ett års fängelse med fotboja. Men eftersom hon överklagar behöver hon inte bära fotbojan än. Därför kan hon, som det ser ut nu, börja kampanja utan den.
Inacceptable. C'est inacceptable. Juste, elle est accusée, mais elle doit pas être candidate.
Oacceptabelt. Hon är anklagad och hon borde inte vara kandidat, säger Stefan, som också följde sändningen igår kväll.
Rien ne me surprend avec elle.
Inget förvånar mig med henne, säger han. Från Nationell Samling har reaktionerna varit positiva. Där beskrivs beskedet som en lättnad. Utanför appellationsdomstolen fanns också anhängare igår som ville visa sitt stöd.
Je pense qu'aujourd'hui ce n'est que elle qui peut aujourd'hui relever la nation.
Jag är övertygad om att det bara är hon som kan lyfta nationen och jag är säker på att hon kommer lyckas, säger Alexandre. Men i franska medier beskrivs Le Pens beslut också som en politisk chansning. Hon går in i valrörelsen med en fällande dom i ryggen, något som motståndarna lär påminna om. Jag tror att det är en felchansning, säger Antoine. Jag tror inte att hon kommer lyckas. Caroline Poron, Paris.
Höghuset som tidigare har riskerat att rasa på Manhattan i New York är nu stabilt, rapporterar nyhetsbyrån AP. Under gårdagen larmade byggare att höghuset, som är under konstruktion, kunde vara på väg att rasa eftersom flera pelare buktade ut. Boende i närliggande byggnader fick då evakuera men har nu kunnat återvända till sina hem. Pengarna för viltskadeanslag till mark- och djurägare räcker inte till alla som ansökt enligt Naturvårdsverket. Och efter ett beslut från regeringen kan pengarna kommande åren halveras. Det här får nu hård kritik från fårägare.
Ja, men jag blir ju jätteledsen då, för att jag är ju mån om att vi ska ha varg, men inte på bekostnad av våra lantbruksdjur.
Hanna Lupiner har 90 får i södra Boarp utanför Gränna.
Ni kommer och hälsa? Hej! Så om vi skulle behöva stå för hela notan när det gäller vargens framfart, då tror jag att väldigt många fårbönder kommer lägga ner.
I år ligger Naturvårdsverkets anslag för viltskador på närmare 40 miljoner. Men redan om 2 år kan det ha halverats efter ett regeringsbeslut. De lantbrukare som lyckas få ta del av pengarna kan använda dem för att exempelvis sätta upp stängsel som skyddar mot varg och andra rovdjur. Och kritiken från Hanna Lupiner och andra fårägare är hård. Både mot att anslagen kommer att minska framöver, men även att bidraget i sig bara ersätter en mindre del av kostnaden för att skydda sig mot vargen.
Om jag räknar då på mina 10 kilometer så blir det 2 miljoner. Och den investeringen kan jag aldrig räkna hem. Vi ska inte behöva gå back för att hålla vargen ute.
Intresset för att ta del av pengarna är så stort att alla som har sökt bidrag inte kommer att få det. Det räcker helt enkelt inte till, säger Hanna Ek som är enhetschef för viltförvaltningen på Naturvårdsverket.
Vi har haft en första utlysning och i samband med den utlysningen så kan vi konstatera att vi har fått in ansökningar från länsstyrelserna som överstiger det belopp som vi har att fördela i år, alltså drygt 37 miljoner. Vi har fått in ansökningar som överstiger det. Vi har lyft i vårt budgetunderlag att vi från vår sida ser ett behov av att viltskadeanslaget förstärks.
Reporter Emanuel Henriksson, P4 Jönköping, som också söker landsbygdsministern om kritiken. Ytterligare en person är misstänkt efter dödsskjutningen i Uppsala i söndags kväll, rapporterar P4 Uppland. Personen anhölls först i sin frånvaro och greps senare misstänkt för medhjälp till mord. Sen tidigare är en minderårig pojke anhållen misstänkt för mord. 2 män har dömts till livstidsfängelse för mord på en 21-årig man i Bromma i november förra året. Mannen sköts ihjäl på en innergård och händelsen fångades på film. Mordet kopplas till en konflikt inom kriminella miljöer. Flera kommuner i Västra Götaland saknar reservlösning om dricksvattenförsörjningen slås ut. Något som kan få stora följder för invånare och samhällsviktiga verksamheter.
Nej, alla kommuner har inte en egen reservvattentäkt. Och då får man ju problem om den egna vattentäkten blir utslagen på något sätt. Och då kan man behöva transportera vatten i nödvattentankar eller på tankbilar istället.
Jessica Lovell är vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.
Och det blir väldigt svårt att tillgodose allas behov. Och särskilt i vattenberoende samhällsviktiga verksamheter som till exempel förskolor eller vårdcentraler. Det blir en väldigt stor logistisk apparat av det här.
Och för att minska sårbarheten så är det enligt Jessica Lovell samverkan mellan kommunerna som är nyckeln.
Det pågår ju diskussioner mellan kommunerna om att samarbeta kring det här och koppla ihop ledningsnät och leta efter nya reservvattentäkter. Men det är ju en lång process att få igång en ny vattentäkt, så det är ju sånt som tar tid.
Jessica Lovell på Länsstyrelsen Västra Götaland, reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Totalt fick knappt 12% av gymnasieeleverna i landet indraget studiebidrag. Högst andel finns bland elever folkbokförda i Gotlands län, där nästan 22% av eleverna fick indraget studiebidrag. Endast en tredjedel tar körkort på första försöket, uppger Sveriges trafikutbildares riksförbund. Och utvecklingen pekar dessutom mot att ännu färre kommer klara det på första försöket i framtiden. Maria Pråle är förbundsordförande för STR.
Vi blir ju sämre. Senaste 20 åren så har provstatistiken gått stadigt neråt.
Och nu har vi kommit till en punkt där det är sämre än någonsin faktiskt.
Av 660 000 prov är det bara 260 000 som godkänns. Maria Prohle menar att många överskattar sin körförmåga och teorikunskap när de prövas.
Att veta vart nivån ligger för ett godkänt körprov eller för att vara en säker förare, det är en sak att framföra en bil, men hur gör man det på ett säkert sätt? Det är de här små detaljerna som man kanske missar. Konsekvensen är ju att det tar ju upp provplatser. Så idag har vi ju ett jätteproblem med att få tid för ett körprov för våra elever i trafikskolevärlden. För varje underkänt prov, det är ju en plats som man tar upp för någon som kanske har varit förberedd.
Reporter Henrik Markstedt, P4 Västernorrland. Det har återigen blåsat upp en strid kring Folkteatern i Göteborg. Moderaterna och Sverigedemokraterna har sagt att de vill strypa finansieringen till teatern som då riskerar att behöva läggas ner. Kulturnytts Tuva Leijonklo, vad är det som har hänt?
Ja, striden kring Folkteatern har ju pågått länge, men anledningen till att teatern nu börjat diskuteras igen är på grund av ett uppmärksammat uttalande av Sverigedemokraten Pernilla Taxén Börjesson i regionfullmäktige i Västra Götaland. Vi kan väl lyssna på vad hon sa då.
Och frågar du mig, eller vilken annan sverigedemokrat som helst, så väljer nog alla att få vård i tid framför finansiering av sosseprojekt som Folkteatern, Göteborg eller ABF.
Sosseprojekt, säger hon alltså. Vad är det Sverigedemokraterna ogillar med Folkteatern?
Ja, representanter för både Moderaterna och Sverigedemokraterna har alltså bekräftat för Kulturnytt att man aldrig besökt teatern, åtminstone inte på många årtionden. Folkteatern, för de som inte vet, har funnits i nästan 70 år och har genom åren satt upp hyllade och utsålda föreställningar som Black Rider och Bobby Fischer bor i Pasadena. Men det är alltså inte repertoaren som är problemet. Istället pekar Pernilla Taxén Börjesson på just teaterns ursprung, att den grundades ur folkrörelsen, och så hävdar hon också att bolag och föreningar som Folkteatern och ABF, där socialdemokrater är eller har varit involverade, särbehandlas.
Du säger att striden pågått länge. Hur länge har teatern varit nedläggningshotad?
Ja, genom åren så har ju både Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna flertalet gånger sagt att de vill dra in Folkteaterns bidrag, som i år då står på 67 miljoner kronor. Och i min intervju med teaterns konstnärliga ledare Frida Röhl framkom det ju att hon upplevde hotet ända sedan hon började, vilket var 2014. Hon berättade bland annat om när under en av sina första dagar på jobbet skulle presentera sig för regionens kulturpolitiker.
Och jag gick fram till den här moderata politikern, men när han hörde att jag var från Folkteatern, då ryckte han undan handen och vände på klacken och gick därifrån. Och sen behöver man inte sitta i knä på varandra, det kan jag verkligen tycka, men däremot så måste man ju kunna prata med varandra.
Folkteaterns Frida Röhl, innan det Kulturnytts Tuva Leijonklo. Nu är Radiosporten med Samuel Silén.
Och nu börjar det ju dra ihop sig.
Nu är det bara 8 nationer kvar i herrarnas fotbolls-VM. Det är de 8 som ska spela kvartsfinalerna. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert. Hur tänker du kring Frankrike mot Marocko?
Att det är en stor match, självklart, som det ska vara på den här nivån i VM när vi närmar oss. Frankrike favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen genom hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är väl blandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
Ja, men alltså, det är ju massvis som kan tala för Marocko, som är ett jättefint lag också. Helt klart individualister är väl en sak, men frågan är om man lyckas sätta den defensiv som kommer krävas för att stoppa Frankrike.
Frankrike mot Marocko först ut imorgon 22.00. Övriga kvartsfinaler är följande. På fredag Belgien mot Spanien och sen på lördagen först England mot Norge, följt ut av Argentina mot Schweiz. Reporter Christian Olsson. Beachvolleyboll, där VM-silvermedaljören Elmer Andersson missar helgens Beach Pro Tour-tävling i Malmö på grund av en skada. Det är en sträckning i höftböjaren som ställer till det för Andersson.
Risken att dra upp skadan och förvärra den är för stor om jag spelar i Malmö.
Sedan tidigare är det klart att även OS- och VM-guldmedaljören David Åhman tvingats lämna återbud.
Tack så mycket, Samuel Silén från Radiosport. Det var sist ut i Lunchekot som handlat mycket om utvecklingen mellan Iran och USA, där Donald Trump sagt att vapenvilan är över. Producent för den här sändningen, Katarina Bojve. Nu kommer en land- och sjöväderprognos från SMHI.